Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
God morgon, god morgon! Och jag ska säga good morning America, för att solen börjar gå upp utanför fönstret.
Just
det. I just Amerikat.
Just.
För min del.
Ja, det är lite skillnad mellan dig och oss.
Mm.
Här är det nämligen ingen sol som går upp. Det är nämligen betongvägg, så att man har ingen aning om vad som händer där bakom. Det är bara brett och grått och kallt. Underbart.
Som du brukar säga, Tove, det är minskgrått.
Ja, det är det. Det är det. Det är verkligen. Mm. Mm. Det var det. Men kul för dig, gör du, att du får uppleva sol.
Mm. I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed.
Jag tänkte att jag droppar en liten pin där jag är. Så, St. Petersburg. Mm-hmm. Var ligger den pinnen? Någonstans i USA, guys.
Vet inget mer än att det är i Florida.
Ja, för det var dit,
ja, det är
du
rätt.
Skulle åka.
Det är rätt.
Jag söker på St. Petersburg, precis. Men då kommer jag till Ryssland här. Och det är ju inte Ryssland du är i.
Nej, då hade det nog varit Minsk grott utanför fönstret.
Kan man åka till Ryssland ens längre, eller är det helt stängt?
Jag vet faktiskt inte.
Nej, märkligt. Nej, men okej. Okay. St. Petersburg, Florida. Och det är inte nere mot Miami, utan...
Nej, det är på andra sidan. Det är alltså västra sidan och nära Tampa.
Ja.
Mm.
Är det fint?
Då kan man ju undra, vad gör jag här?
Ja, verkligen.
Eller?
Ja,
det är väldigt fint här. Det är nära Clearwater Beach, som tydligen har blivit framröstad som en av USA:s mest sevänliga och vackra stränder.
Ja. Jaha. Gud, vad mysigt.
Ja, saker man inte visste. Så att det är väldigt vackert, och det är, ja, men lite Miami fast en
träskigare känsla.
Oj, vad turistbyrån inte ville ha den beskrivningen. Utan jag skulle vilja säga ett billigare Miami.
Åh, mm. Det
gillar vi.
Mysigt. Mm.
Ja. Så det är lite härligare när man skriver under sin frukostnota här.
Ja.
Och då är det så att mannen, han seglar VM.
Oj,
är det
känn på
VM?
Den.
Ja, häftigt.
Ja.
Wow, se.
Ja, så det är 90. Det är båtar på linjen, vilket är väldigt mycket i seglingssammanhang. Mm. Och man har då fått kvala in, och uppmärksamma lyssnare vet att han vann SM. Det gjorde han.
Ja, det gjorde han.
Så därför är han här nu med sitt team och sina maskottar i form av oss som är Shore Crew.
Just det.
Och nu är det sista race-dagen, och de ligger liksom i övre segmentet, så det är riktigt jäkla spännande.
Ja, vad kul! Ja. Gud, vad roligt. Och är det bara J-båtar, eller?
Det här är en annan serie, så inte okay. den som du har varit med och kollat, Tove, utan en annan serie.
Men betyder det att han skulle kunna vinna typ en VM-medalj?
Nej, alltså jag tror att det kan bli svårt. Då måste de segla riktigt, riktigt vasst idag. Nej, där uppe kommer det inte bli. Nej. Men det är ändå som sagt 90 båtar och ligger de liksom i övre...
Ja. Vad är det? Då är man liksom topp 30 eller topp 25? Eller?
Ja, precis. Exakt, ja. Exakt.
Ja. Fan vad roligt.
Så tror jag att de kommer vara superstolta.
Ja, det ska de vara. Svinmäktigt ju.
Det är tur att du inte är här, Tove, med ditt liksom, killintresse nu återigen. 90 båtar betyder också väldigt mycket män.
Alltså, jag kan också ifrågasätta vår vänskap. Att jag inte är där när det är 90 båtar fulla av män.
Jag skyller på att du har haft Sigge vecka.
Ja, det skulle vara det då.
Ja. Och sen så är det så intressant det här att liksom komma tillbaka till USA-livet. Där liksom man bara behöver gå ut utanför hotellrumsdörren för att någon ska... Liksom ja, men var trevlig, titta i ögon, ge en komplimang för något, någon pjäs man har på sig. Alltså man har glömt bort det där som är så mycket USA i att det är liksom, ja men det är så snällt. Och sen har man också glömt bort när jag skulle springa och köpa batterier till min inspelningsdosa här att jag skulle köpa batterier, men jag blev också erbjuden weed. Man bara, ja just det. Nej, det räcker med batterier faktiskt. Det och lite amerikanska snacks. Mm.
Du bara, ja, nej, I'm good, thank you. Lily, vill du ha?
Start them young.
Fan.
Ja, nej, men så att det kommer bli lite USA och lite USA-skvall det här avsnittet, tänker jag. Men först vill jag ju veta vad ni hittar på för något.
Oj, oj, oj. Ja, jag har varit på, eller det har ju inte hänt så jävla mycket, jag mest jobbar. Jag har varit på en andra dejt, men det, mer än så tänker jag inte berätta, och det var jättekul. Men sen igår hade jag med mig Sigge och hennes kompis på Idol fredagsfinal, och nu är jag lite av en hjälte, vilket jag uppskattar. Det är en känsla jag trivs i. De tyckte att livet var så oerhört kanon. Så det var väldigt roligt. Och att jag har liksom glömt bort, vad så länge sedan jag var där live en sån fredagsfinal. Så jag har lite glömt bort hur mäktigt det är att vara där live. Alltså det är verkligen, alltså sångerna blir ju helt annat. Man får liksom, det är så jävla väloljat maskineri. Det är liksom, det är så otroligt härligt helt enkelt. Ska jag rekommendera alla att ta med sina ungar på en sån. Det är en mysig upplevelse, framförallt för barnen. Deras ögon tindrar.
Idolerna är så otroligt bra i år också. Jag såg när David var med och gästhostade.
Ja, exakt.
Jag har alltid tyckt att det är så jobbigt när de inte liksom är tillräckligt bra och de blir så ledsna och besvikna och någon ska åka ut.
Ja.
Men det var så fint att se. Alla var sjukt duktiga. Alltså. Hög nivå.
Ja, visst. Det är verkligen hög nivå. Men ja, supermysigt. Annars skulle jag inte påstå att det har hänt mega mycket i det här livet. Men Klara, berätta. Du har lagat mat för massa människor senast igår.
Ja, jag har ju fått provtryck inför att ni ska komma hit en middag på Italien timma. Vilket också tanken när ni kommer hit. Och det kändes bra och skönt att veta också så här, vilken nivå kan man lägga det på så att man ändå känner att man kan vara social. Möjligen att jag la det på lite för hög nivå. För man vill ju inte att matlagningen ska ta över allt så att man bara står som en...
Jag måste bara få flika in här, Klara. Men alltså Tove, känner inte du att vi är väldigt viktiga när Klara provtrycker middagen innan vi ska komma?
Men hon har ju rätt i det också. Hon har ju rätt i det också. Vi är ju de viktigaste människorna i hennes liv.
Eller, exakt. Ja. Exakt. Ja. Nej, men så, först så gjorde jag en krispig sallad. Jag tänkte då kör vi antipasti, primi, secondi, vad heter det? Dolce. Men först så blev det en krispig sallad som hade fått ligga liksom i kylt vatten i några timmar. Så att den blir sådär superkrisp.
Ja.
Och sen gjorde jag en fusksisadressing som är Frida Lunds recept. Och så rev jag över färsktryffel som jag faktiskt hade hemma av någon anledning. Och det blev sån där perfekt med den här fusksisadressingen. Och tryffeln blev precis lagom. För det, jag gillar inte när tryffel tar över. Det ska bara lyfta liksom parmesanen och det där lite grann. Så det var så gott. Och sen gjorde jag carbonara med guanciale, då äkta carbonara. Ja, först fick de också en amaretto sour när de kom. Och sen, sen så gjorde jag faktiskt saltimbocca alla romana, det receptet som är i din bok,
ja,
Sofie.
Som finns i min bok, ja. Ja.
Men,
ja.
Men jag testade att göra med den här prosciutton separat, så att jag stekte den så den blev nästan som bacon separat, och sen la jag över istället för att steka, för man ska egentligen linda runt kalvskivorna
tillsammans.
Ja. Och bankade kalven själv med min platör, så att det stod
klart
härligt
att
till.
Du gjorde.
Jajamän. Och det blev fan skitbra, och till det så serverade jag en potatispuré som jag hade lite så här, liksom långsamt stekt schalottenlök så att den får lite mer tryck, potatispurén. Och Frida hade med sig en flaska Brunello som hon har haft på lagring sedan 2015. Och så sa hon det att så här, men den här måste typ drickas innan årsskiftet. Så att vi kör den. Så att vi kyler den till perfekt temperatur, lufter den 40 minuter innan i karaff. Och sen drack vi den till. Och det var så att man bara nästan började gråta för vinet var så gott i maten. Och det är ju så, när man lagar italienskt då vill man dricka italienskt. Och Brunello är så jävla gott. Kan vara syltigt.
Alltså, det rinner så mycket i min... Alltså, det är så mycket snålvatten i min mun nu för alla de här olika grejerna du pratar om.
Men så gick jag in...
Jag tycker vi sätter datumet också när vi har spelat
det måste
in
vi göra.
Det här avsnittet. Alltså, låt oss bara göra det.
Men gick jag in idag och bara kollade vad flasken kostade nu. Och då ligger den absolut på 2,6. Så att man bara...
Åh, jävlar!
Vi sätter lite press på oss, Tove, när vi ska komma med våran rödvinsflarra där.
Ja. Ja. Det blir inget bread and butter, hoppas jag.
Nej.
Och sen efter det så gjorde jag en fryst cheesecake som är min farmors recept. Så det är egentligen som en fryst glasstårta med citron och digestiv och lite sånt där. Så det blev perfekt.
Men stod du i köket hela dagen igår, eller?
Nej, rätt mycket kunde jag preppa och sådär. Men sen så brukar jag göra en rätt bra mise en place. Och så har jag liksom lister som jag skriver så man inte missar någonting. Och då är det väl relativt enkelt. Men ja, nej, det är klart att det är en del cooking. Men när man bara tar fram en glasstårta sen ur frysen, då är det så här, när vi satt oss ner åt huvudrätten. Sen är man ju klar och då var det bara så här: Kjell, nu tar du all disk resten av kvällen. Jag kommer bara sitta här.
Rättvist.
Nej, men så det var trevligt. Så nu är den provtryckt och klar, så får vi se om vi gör exakt det. Alltså kanske inte kalven just, men någonting annat till huvudrätt.
Det lät underbart. Underbart.
Vi kommer.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hörrni, jag vet att Halloween är ju förbi när vi sänder, men jag tycker ändå att vi måste nudda det här ämnet, för jag är ju fortfarande kvar i det här eftersom det är bananas runt Halloween. Det var också min favorithögtid när jag bodde här borta. Och då är det ju spännande. Alltså då var liksom Lilly, min kära dotters önskan, att hon skulle få uppleva det här på ett amerikanskt vis. Ja, det gjorde vi. Vi såg till att hitta liksom ett bra villaområde som är liksom så här, okej, här tror jag det kommer hända grejer. Men när man väl, för jag menar, jag gjorde det New York-vis. Det var mer att det var fullt på gatorna och liksom man såg inte det. Det var mer liksom feststämning. Men här är det ju, alltså i villaområdena såklart, gjort för barnen. Inte för vuxna som ska dra en body shot. Och det var så roligt. Det var så spännande. Och jäklar, i det här att så här, jag visste ju att de skulle gå all in såklart. Men för ett barn att gå bredvid liksom och se Lillys min när hon hus efter hus och det är hink efter hink med godis. Och hur mycket de liksom lägger tid och pengar på att smycka sina hus med liksom så här gigantiska skelett som liksom står uppemot takhöjd och alla dessa pumper och det var en upplevelse. Och enligt Lille en av hennes livs bästa upplevelser. Men det fick mig att tänka på, blev det något trick or treat för er? Hur firar man? Vi har ju försökt översätta det här liksom på något sätt hemma. Men det blir bara lite halvdant kanske. Eller? Gjorde ni något?
Vi skjutsade barnen till David, för han bor ju i Enskede. Och där har de en ganska stor Halloween-kultur där med trick or treat och sådär.
De har det.
Ja, så då fick kidsen vara där istället. Här var det ganska lugnt, men jag kommer ihåg att det var precis när vi hade flyttat till huset så hade vi ju missat att det var Halloween och att det skulle vara trick or treat. Och då samarbetade vi ju i podden med ett företag som gjorde sockerfritt godis, och vi hade fått hem ju alltså så här kilovis. Så jag bara så här, när du kommer och ringa unge efter unge och vill ha godis, så jag bara så fram med sockerfria godis och bara så här, det är som ett straff, men också så var jag tvungen att säga, ät inte för många för då kommer ni bli jätteprutig i magen. Det är så här, lagom är bäst här. Jag tror till och med att det var någon unge som bara, nej tack.
Jag tror att det är nog ganska stort i alla fall här i liksom förorterna. Med det här. Men svenskar är ju så oklara på när exakt det sker liksom. Alltså, det är ju hela helgen innan, och sen är det dessutom den 31, vilket var nu då här i veckan. Och jag har ju alltid, jag är sämst på sånt här, jag glömmer ju bort det där jämt, så jag har ju också aldrig kommit ihåg att köpa hem godis och sånt. Så att alltid när det kommer ungar så måste man typ så här ta fram, du vet, skrynkliga gamla lördagsgodispåsar och så gräva fram bottenskrapet liksom. Det kanske kommer med någon halvätten godis och men verkligen. Så jag deppade så att nu hade jag köpt en sån jävla pöse, va. Men då var det kissväder. Alltså det var verkligen, det regnade så mycket så att det var helt sjukt just i tisdagskväll. Så det var liksom, det var oerhört stillastående trafik vid min dörr. Så Sigge och de som ändå gav sig ut, de tog ju bara med paraply liksom och krigade på. De hade ju på nolltid, alltså sprängfulla hinkar. För det var ju inga som kom, så att alla bara sula på dem gottis liksom. Och hit kom det bara ett enda sällskap. Och det var typ så här, du vet, 15-åriga killar, varav liksom en inte ens hade orkat klä ut sig. Han stod och var helt civil liksom. Och två hade så här halvsminkat sig och bara, tja, bus eller godis? Han bara, men guys, ni var bara godissugna och pallade inte åka till Orminge centrum. Men ja, de fick ju en jävla massa godis, för det var de enda som besökte mig liksom. Så att de kanske var smarta. I don't know. Men nej, det var, här var det liksom de som inte räddes, som ju är ett ord, väder och oväder, de belönades för det.
Men jag tänker också så här, såg ni några bilder? Det är ju ändå lite spännande att se Heidi Klums årliga Halloweenfest och vad hon liksom dra på sig för skapelse. Mm. Och i år då liksom skapa den här påfågeln bestående av 12 extra personer som också fick leka Halloween påfågelkostym tillsammans med henne.
Mm.
Yeah. Det är ambitiöst. Det är ambitiöst. Såg ni något mer som så här, åh, det där var bra, det där ska jag kopiera.
Men också, vilket jävla skitgig att typ så här.
Ja, jag vet, då får vara en av på.
Nej, men jag kan inte ikväll. Jag är Heidis typ så här stjärtfjäder nummer 8 i 4 timmar framåt. Nej, sorry guys, vi hörs imorgon.
Nej, det är ovärdigt.
Ja. Nej, fan, jag har inte sett någonting, men jag har i och för sig inte aktivt tittat heller. Har du sett massa grejer?
Nej, här, över här så är det ju helt omöjligt att inte bli upptryckt. Och det är det som hela det här avsnittet kommer att handla om. Just det som man bara så här, varenda liten skvallerblaska trycker.
Ja. Det var typ att jag såg att det var många som skulle vara Taylor och Kelsey.
Just det.
Det var typ det.
Mycket Barbiecore också.
Och Kylie och Justin Bieber när de är omaka i sin klädsel såg jag också väldigt många som körde. Roligt.
Ja, just det, exakt. Röda klänningen och han går och ser ut som en bebis.
Ja. Men sen, sen en grej som jag såg som jag tyckte var, blev så jävla... folk måste lugna sig lite kanske. Men jag såg att Kim Kardashian la upp en bild på sin son och han var då en zombie fotbollsspelare, så han var zombie Neymar junior, eller även när man uttalar Neymar ja. Och då är så här, folk går in direkt och är så här, men det här är så problematiskt typ, barnen i Gaza och man så här,
det är du som är problematisk som ens gör den kopplingen. Lägg av.
Att så här, att det är på den nivån. Det är Halloween för kids och de klär sig till zombies och att det skulle vara smaklöst. Man är så här, då lägger vi ju liksom fokuserar vi på fel saker. Det är ju inte där problemet ligger. det tyckte jag var
trams. Trams tycker jag.
Trams.
Men vad då? Jag har liksom missat något mer större, men det är väl typ mest Heidi som du brukar vara snack om. Det är väl hon som har gjort det här till sin grej.
Ja. Och väldigt väldigt ambitiös grej också. Ja. Men på en annan Halloweenfest i Los Angeles, jag tror att det var någon Jenner Kendall. Så uppmärksammades en liten ring på Zoe Kravitz finger.
Just
den förlovningen har också blåst upp ganska stort här.
Ja, det har den, va? Det kan jag tänka mig.
Ja, det ser man lite överallt. Hur hett är detta par? Zoe och
Channing
Tatum.
Nej, men de är väl heta tycker jag. Jag tycker att det var, för det var ju lite sån där man inte riktigt kanske såg det komma. Att hon kändes ju lite liksom... lite mer artistic och kanske inte den som skulle falla för liksom alltså Magic Mike.
Lite kräddigare tänker jag. Liksom.
Ja, lite kräddigare. Ja, men det är ju just den typen av par man blir lite glad för.
Mm. Ja, verkligen.
När man inte går på någonting så jävla normtypiskt för vad man själv tillhör för typ av samhällskategori. Allt jag sa nu blev problematiskt, men ni fattar vad jag menar.
Du kommer bli cancelled.
Ja, bring it. Men vad heter det? Nej, men jag tycker det piggar upp, så att det var jättemysigt för dem att de ska förlova sig nu, eller har förlovat sig, att de ska gifta sig.
Han verkar liksom, kanon. Han verkar väldigt snäll också. Det känns som att han har ganska mycket självdistans.
Allt tyder ju på det.
Ja.
Och verkar ju också ha så där väldigt gott rykte i Hollywood och sånt. Att folk gillar honom, liksom, att han är en schysstis. Det är kul.
Och sen är det ju den där liksom sayingen att så här, Hollywood par, they only last for bla 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 bla. Det är liksom, det är korta stunder. Men finns det något Hollywood par som ni känner så här, men det där är fasiken en perfect match. De kommer hålla.
Alltså, det har man ju sett nu med facit i hand, men Goldie Hawn och Kurt Russell, de är väl fortfarande ihop och verkar så kära, och det är så kul att de är det.
Ja. Och Tom Hanks och Rita Wilson som också har varit through thick and thin med varandra, det blir man ju också, det piggar ju alltid upp. Sen har vi ju de här Kyra Sedgwick och Kevin Bacon som också så här, Ja, men känns väldigt mysiga och kära fortfarande. De har ju varit ihop sedan de var liksom inga år alls, alltså 20-something. Och bor ju på en farm liksom, och har så här alpaka djur och grisar typ. Och är bara, gör massa gosiga små TikToks liksom, där de är bara jävligt, det är mycket, mycket dans och mycket grejs liksom, och han sjunger och spelar gitarr och, ja, men de verkar också ha det så här mysigt. Det är så här, men det verkar mysigt, det verkar som ett riktigt liv liksom.
Ja. Men finns det några i yngre gardet som vi tänker vi kan spå den här framtiden för?
Ja, men exakt.
Jag tror ju tyvärr att Zendaya och Tom Holland, det är tidsbegränsat, det tror jag.
Tror du det?
Jag tycker att hon är för mäktig för honom. Det är min spaning. Det är min personliga uppfattning.
Mm. Hur menar du med för mäktig? Alltså, vad är det som...
För jag tycker hon är för cool. Jag tycker att han är väl säkert kanon på massa sätt. Men han känns mycket mer som en liten pejk och lite, ja. Jag vet inte vad. Hon är ju allt. Hon är ju alla grejerna. Ja. Dödsbegåvad inom allt. Alltså, kan sjunga som en gudinna, dansar som hon aldrig har gjort något annat. Spelar skiten ur liksom alla roller hon spelar. Är vacker som en jävla dag och verkar svinschysst och cool liksom. Mm. Det är bara, hon är ju alla grejerna. Jag har svårt att se att det där hennes kärleksliv stannar. Sån är jag.
Mm. Jo.
Men har vi några andra? Jag vet
jo,
inte.
Jo, men alltså Blake Lively.
Just det.
Ja.
Och
ja.
Vad heter han då?
Ryan Reynolds.
Så det. En av Ryans. De känns ju som att de kommer att vara ihop för alltid.
Och Ryan och Eva Mendes.
Ja, precis. Det som talar för dem är ju att de alltid varit sånt low-key par som bara vägrar att figurera i press och göra massa grejer ihop liksom, och alltså att ha sitt förhållande on display liksom. De har ju varit så sinnessjukt privata, och det talar väl för att det där kanske är liksom det kanske kommer att
en nyckel.
Hålla. Ja.
Who knows? Ja, och kanske Alicia Vikander och Michael Fassbender har en lång framtid också. Just för de känns ju också väldigt så low-key.
Ja, precis.
Och, ja, de tar ju också aldrig filmjobb samtidigt. Utan den ena följer med den andra när den spelar in en film, och så turas de om.
Smart. Ja, det är smart.
Så att man liksom inte är borta från varandra hela tiden. Och borta från familj och sådär.
Precis. Ja, för det annars känns det ju som att så här, det tyvärr är... Så ofta så att liksom, man läser ju time after another om hur många Hollywood-relationer spricker för att man som par inte riktigt klarar när någon lyfter och den andra inte gör det. Liksom, att så här, ja, men det finns väl någonting väldigt urmänskligt i det, att det kan vara svårt att hantera liksom, att känna att man själv stagnerar på ett eller annat sätt och att den man är med liksom flyger till nya nivåer. Och det var ju senast nu i veckan typ när John Stamos, kommer ni ihåg honom, som alltså i huset fullt Uncle Jesse. Han hade ju en var ju gift med Rebecca Romijn då menar Romijn Stamos som var med i X-Men och allt med det. De var ju gifta i massa år. Och sen skilde sig, så har ju han varit så här känt bitter över den skilsmässan och liksom verkligen varit arg. För hon lämnade honom och sådär. Och det var nu i veckan som han gick ut i intervju och det här ämnet kom upp. Och han såhär, ja, men pratade lite så insiktsfullt om det för första gången. Han bara, nej men jag tror att jag var bara... Jag tror att jag fixade liksom inte att hennes karriär blommade. Hon liksom, allt hon tog sig för gick så jävla bra och jag stod helt still. Och jag tror inte att jag fixade det. Det var som att jag bara kände mig ifrågasatt, kände att min manlighet var ifrågasatt. Alltså alla de här tramsiga grejerna som liksom bara påverkade mig. Jag blev bitter, jag var liksom, I lashed out. Och jag blev liksom, jag kunde liksom inte finna mig i det. Så att jag var bara så arg, så vansinnigt länge. Liksom, det tog mig så oerhört lång tid innan jag förstod liksom vad det var som hände. Att det var ju absolut inte hennes fel. Hon hade ju ingen val. Jag tvingade ju henne ut ur den relationen. Liksom. I wish her and her husband, hon är ju gift med han Jerry, vad han nu heter, och Connell idag, sen jättelänge liksom, och de har massa barn och sånt, men I wish them the best, bla bla. Och det tyckte jag var lite fint liksom, att han också, även om det tar tid liksom, att till slut komma till en sån insikt om att såhär, vet du vad, I fucked up, det där var on me.
Och dela den publikt också. Ja, visst. Alltså den kan ju ha kommit, men att man dessutom liksom säger en så. Jag tänker också på det här att befinna sig i samma workfield på något sätt. Att så här, då blir det ju en jämförelse.
Ja, visst.
Tror jag liksom, det är helt omöjligt och omänskligt att det inte blir så. Att det måste vara tufft och sen också leva och verka i en plats som Hollywood.
Ja, visst.
Gud, det är ju tufft bara som det är i vanliga livet, tänker jag. Och jag tänker också,
och sen skulle det vara så här, nej men nu har Kjell fått den där rollen och jag sitter här och
Kjell har blivit influencer of the year. Vad fan är det som händer?
Vad fan är det som händer? Alla vill se Kjell. Nej men jag tänker typ också bara det där med att ha tid för relationen. Man tycker att det är svårt att få ihop det i ett vanligt svenssonliv. Att då när man har sån karriär där man åker över hela världen hela tiden och inte har det upplägget som Alicia Vikander och Fassbender har. Fan vad tufft. Det är klart att det är tufft.
Ja, visst.
Jag tycker det är tufft när man bara behöver förhålla sig till Södermalm och Huddinge.
Ja, exakt.
Men tror ni att det är större sannolikhet att man håller kvar i varandra om man går in i sin prime på något sätt? Att båda är... Och man inte är med om den där resan att en bara liksom når stjärnorna men började på en annan plats.
Jag tror allt beror väl på så här, vad man har för grundplåt liksom. Alltså så här, vilka är människorna i grunden från start? Alltså så här, hur trygg är deras dynamik och relation? Alltså så här, jag tror att det är, alltså så här, det kommer vara en utmaning oavsett vem du är förstås, men hur väl rustad man är från den måste ju till syvende och sist bara handla om så här, personerna.
Personen, ja, precis. Precis. Är det intressant när man funderar på recept och vad som har varit lyckat och olyckat?
Ja, verkligen.
Ja, men alltså jag tycker att det är så fint också när man läser om andra så här, kända ex som har liksom bibehållit en sån kanonrelation till varandra liksom, där båda är liksom jättekända, men där liksom båda har gått vidare men verkar ha liksom en jättefin relation, alltså så här, Amy Poehler och vad heter han som jag vill ligga med nu då, en av många, vad heter han som är med i Smartless, vi pratade om honom för inte så länge sedan.
Jo, men vadå, du tänker på han som är gift med
Will Arnett.
Okay,
de till exempel känns ju som att så här, de fortfarande har så jävla mycket respekt för varandra liksom, och verkligen tycker om varandra och de har ju barn ihop, så det är ju viktigt att det där funkar såklart. Men jag läste också häromdagen typ att han som heter Chris, inte Evans utan vad fan heter han som spelar i Marvel-filmer och som...
Du kan inte säga Marvel, det heter Marvel.
Marvel.
det är inte franskt.
Vänta, Chris... Pratt! Pratt, motherfucker! Ja. Han heter Pratt, Chris Pratt. Okej. Chris Pratt. För oss som minns honom. Han, eller det gör väl många, han är väl fortfarande helt skit på en pinne. Han var ju gift med en skådespelerska som han har sitt första barn med. Och sen så träffade han då Catherine Schwarzenegger.
Inte alltså det Anna Arnold's Kendrick dotter. Eller vad heter hon? Nej, vad heter hon? Nej, Anna... Faris, hon heter Anna Faris.
Faris, precis. Och de, läste jag bara häromdagen att hon typ erbjöd sig, det kan man ju tycka är lite creepy för sig, hon erbjöd sig typ att så här, officiate their wedding, alltså Catherine Schwarzenegger och Chris Pratts wedding, att hon bara, men jag kan viga er, och så här, oavsett om man tycker att det är så här, det kanske inte ska, så tycker jag bara att det säger någonting om så här, vad de har för, jag menar att så här, de verkar trots allt ha en välfungerande relation, att det ändå är på det sättet, att det inte är den där distansen, bitterheten, rädslan, bla bla bla. Och, jag menar, om vi bara tittar på de oss vanlisar och de vi har omkring oss, så här, folk kämpar med att få det att funka med sina ex liksom, och att få relationer att vara åtminstone okej. Så jag menar, tänk att dessutom allting man gör och inte gör görs publikt och syns i tidningar och det är bara massa narrativ där ute om vem som har sagt vad och vad som, alltså så här, it's tough. Det måste vara jävligt tufft.
Så ja, men det är... Jag pratade med en kompis om det bara senast här om dagen för att hon ville ha liksom lite input på det här med att vara bonusförälder. Och så här, hur mycket utrymme man får i relationen och sådär. Och där jag är bara så här, jättetydlig med att det är alltid barnet först i alla jävla lägen. Man får liksom plocka ego och sorger ur det där. Oavsett 100%. Om man är bonusmamma eller om man är då barnets mamma. Och bara tog som exempel att typ Betty kallar ju sin bonusmamma också för mamma. Och jag tycker bara det är fint och bra. Och jag är så glad att hon har liksom fyra vuxna som hon ser som föräldrar och som älskar henne och som tycker om varandra. Alltså, och som aldrig skulle hålla på och intriger på något sätt eller så. Utan bara så här, ser till hennes bästa alltid.
Exakt.
Och inte liksom ingen svartsjuka eller ingen avundsjuka eller någonting sånt där. Och det är så...
Det betyder ju inte att sådana känslor inte kan finnas. Men det betyder att så här, det man gör är att man förstår att det måste jag... Det här är mitt issue, det är ingen annans ansvar och det får aldrig prioritet över barnets bästa. Utan det här blir min grej att deala med. Liksom. Om en sån känsla uppstår så här, då får jag snacka med mina kompisar, jag får snacka med min psykolog, jag får liksom göra vad jag behöver göra för att hantera det. Ja. Men det kommer aldrig liksom, eller prioritera som sagt.
Nej, exakt.
Över barnets välbefinnande.
Och det är ju klart att så här, allt inte alltid är smooth sailing, men även för oss, för att vi kan tycka olika om vissa grejer. Eller,
ja. Visst, men det är ju mellan biologiska föräldrar som lever i par också.
Gud, liksom, så verkligen. Men det är bara, man måste bara så här, göra allt man kan för att smörja den relationen och... bara som nu när vi var ute och käkade middag på Bettys födelsedag allihopen. Och alla hennes småsyskon tillsammans. Man märker att hon tycker att det är så jävla mysigt att få fira sin födelsedag med allihopen. Och
med alla.
Och jag är så här, hur fan kan vi inte ha styrt upp det här tidigare? För det har ju inte funnits någon egentligen anledning till det. Alltså att, att det var typ hon som behövde formulera det själv för att vi skulle ta tag i det. Så nu känner jag att vi får liksom se till att det händer lite mer löpande. Så att det inte är två basläger som hon rör sig emellan, utan att de baslägerna faktiskt också ibland smälter samman. Typ som nu att vi skjutsar dit Sam och Sams kompis, så får de gå trick or treat hos David och att det är
precis, det är ju underbart
lite,
ju.
Lite som Engelbert-familjen känns som, när man såg att det var diverse exfruer som också var på bröllopet och liksom alla ändå har en civil och vuxen relation.
Ja, men precis.
Nu ska vi gå vidare till nästa punkt, som är ett popkulturellt fenomen som definierade 90-talet.
Vad gullig du är med dessa här. Okej, tack.
Tove Nordström. Ja. Henne ska vi ägna... Ja, resten av avsnittet.
Det popkulturella fenomenet.
Men som tur är så begravdes du inte igår.
Nej, fy fan. Nej, det hade varit deppigt.
För det gjorde nämligen Matthew Perry.
Ja.
Och här, det som florerar här, jag vet inte hur det har varit hemma, men det är ju såklart liksom... tusen olika, så här hittades han, det här, det där, den åt han med innan, det här. Men jag tänker att vi struntar i alla sådana spekulationer och bara liksom går till de vänner, proffs ni ändå är. Då kanske man minns några av våra tidiga avsnitt där vi till och med, gjorde vi inte något quiz i vem man var i vänner?
Det gjorde vi säkert, jag minns inte.
Jo, men jag tror att det
är ganska
liksom på...
tydligt att Tove är Monica.
Det är så väldigt... roligt. Jag tänker ju att jag är Rachel för att man vill vara Rachel, för att hon var så lite skön och snygg. Men jag är ju 100% Monica.
Du är 100% Monica och Sofie är 100% Rachel och jag är ju Phoebe då, antar jag.
Ja, nej, men alltså, det här är så roligt. Jag vet att vi gjorde det här, men jag minns inte vilka roller vi fick. Så bra är inte mitt minne. Det är totala motsatsen faktiskt, ganska dåligt. Men jag tänkte att ni då, som de vänner, proffs ni ändå är, ska få ge liksom ett favoritavsnitt var och varför.
Ja, men jag kan börja, för att jag kommer...
För att minnas honom lite.
Jag kommer ihåg, att jag fick ta över min mamma och pappas gamla tv ganska tidigt och hade den på mitt sovrum. En sån gammal kloss liksom. Och så började Friends gå i Sverige. Jag tror jag skulle fylla 11, för det kom väl ett år senare till Sverige kanske. Eller det kom 95 till Sverige, så då var jag nog 10. Varje onsdag klockan 8 på kanal 5 så slog jag på det. Och jag missade typ inte ett avsnitt under hela min uppväxt, under de 10 åren som gick. När jag sen skaffade DVD-boxen så tror jag att det fanns ett avsnitt som jag inte hade sett live på TV. Och om man inte var hemma den kvällen så spelade man in på VHS:en. Och jag kommer ihåg en gång när jag satt och tittade på Vänner så började min TV brinna.
Oh,
så det började spännande. Liksom spraka och ryka och jag bara, mamma och pappa, det brinner i TV:n. Ja, så den fick gå på tippen då, för den var slut. Men det var så jävla lätt när du sa, kan ni tänka ut ett favoritavsnitt, för att det framträdde så jättetydligt. Och nu har jag börjat sätta om allting med Betty igen också. Så här. Det känns som att den serien har format mig så otroligt mycket. Men det är ju bröllopsavsnittet. Och det är framförallt då...
Vilket av dem?
Det första bröllopsavsnittet när Ross ska gifta sig med Emily i London. Och det är där egentligen Monica och Chandler får ihop det. Och det är ju hemligt då inför de andra. Mm. Men hela den settingen för bröllopet var så tydlig. Nu är det ju ganska tragiskt när han råkar säga fel namn och sen så går ju det äktenskapet med Emily åt helvete. Men den miljön var så här, okej, det där är mitt framtida bröllop. Det ska vara på kvällen, det ska vara liksom levande ljus över allt. Det ska vara, alltså så här, inte typ ett sommarbröllop mitt på dagen, utan det ska vara typ på vintern när det är mörkt och bara... stämningsfullt. Och så blev det ju sen när jag och Kjell gifte oss på Färgfabriken. Det blev på kvällen och det blev på vintern och det blev med massor levande ljus. Så, gud, jag blir nästan rörd när jag pratar om det, men att det var så en tydlig vision för mitt bröllop. Minus då. Jag är glad att inte Kjell sa fel namn. Vilket, by the way, när jag var på min...
Just det, var inte med i briefen.
Min kompis Karos bröllop i precis före ditt bröllop, Sofie, så gifte hon sig på Gotland och hade pratat med prästen innan och var så här, prästen, han hette typ Leif Viking eller någonting. Väldigt rolig karaktär, men han var så här, jag pratar med er 5 minuter innan vixen istället, för annars kommer jag bara glömma bort allting. Och sen under vixen så kallar han henne för Caroline kanske 8 gånger. Tills hon säger, jag heter Carolina. Och han bara, ja, oj då, där blev det fel. Men det är ju det var ju nästan samma.
Potato, potato.
Alltså det var mitt favoritavsnitt.
Ja, alltså jag har ju verkligen inget sån sentimental koppling liksom till, eller känslomässig koppling till mitt favoritavsnitt, men det som sticker ut som är det där som man verkligen bara, det är det där, jag vet inte vad avsnittet hette, för de heter ju alltid The One That, eller The One With, eller The One, alltså sådär, och jag vet inte vad det hette, men det var i alla fall det när Ross och Rachel har varit så här lite typ små i luven på varandra liksom, för att de har ju gått om varandra hela tiden i vem som är kär i vem liksom, och jag har uttalat det, så att när någon har kommit på att de gillar den andra så är den ihop med någon och så vidare och så vidare, och nu till slut så hade Ross då gjort slut med hans vad hette hon? Julie
var det?
Julie.
Är det hon som rakar huvudet?
Nej. Hon som han träffade på någon resa till typ... Jag kommer inte ihåg. När Rachel skulle åka till flygplatsen och berätta för honom vad hon verkligen kände. Och så kliver han ut med Julie.
Hon som var kinesiska.
Ja, precis. Eller var det kinesiska? Hon var asiat i alla fall. Men i alla fall... Nej, och då har han precis gjort slut med henne och Ross och Rachel är så här, har börjat tjabba som någonting. Och sen så sitter de andra och tittar på gamla videos från när de växte upp. Och sen så kommer det på en video av när Rachel och Monica ska på sin skoldans. Och Rachels date inte dyker upp. Och Ross då, uppmuntrad av sin pappa, bestämmer sig för att så här, vet du vad, jag nu kliver jag in och tar henne till sin prom. Eftersom liksom, hon kan inte stå här och vara stood up. Och han liksom byter om och är helt liksom peppad och ska gå ner och hämta Rachel liksom, och ta henne, var hennes knight in shining armor. Och så precis när han kommer ner för trappan så blir ju hon, så har den här riktiga dejten kommit och de är på väg ut genom dörren. Och man ser att han blir helt heartbroken liksom, med Ross då. Mm. Och Rachel ser det här och tittar på Ross och sen kliver hon fram till honom och så kysser hon äntligen honom. Och det var ju så upppeggat för det här så vansinnigt länge. När fan ska det hända? För det hade ju liksom, alla hade ju hejat på det i flera säsonger. Liksom, att så här, de två kan de bara få till det någon jävla gång. Och sen när första kyssen äntligen kom. Det var så underbart. Det var som förlösning. Och det är väl ingen som är förvånad att jag tar någonting som har med hångel och mys och kroppslig kärlek att göra just i detta nu.
Absolut inte.
Nej. Och men det tycker jag var, det var ett underbart avsnitt. Underbart avsnitt. Början, den riktiga början på Ross och Rachel. Och det hade ju inte så mycket med Chandler att göra.
Det blir att titta om. Jag tror att jag ska göra precis som du, Klara, och bara sätta sig liksom med sitt kära barn och uppleva det.
Men jag kommer ju ihåg alltså Matthew Perry. Jag kommer ju ihåg hans resa under, alltså när avsnitten gick på TV på 90-talet liksom. Alltså hur man noterade ju från en säsong till en annan att så här, gud, du var typ lite plufsig förut och nu ser det ut som att du har AIDS typ. Vad fan hände? Och att det var sånt man fick veta då i efterhand att så här, ja, men nu är det för att han har börjat med sitt pillermissbruk liksom, och börjat och sitt kokainmissbruk liksom. Förut söp han bara liksom. Och man kommer ihåg de här svängningarna redan under pågående säsonger, att så här, det var så påtagligt hur, var han verkade vara i livet, det syntes så väl på hans karaktär också liksom. Men och sen har det ju följt honom sen dess liksom, att man på deras reunion där för några år sedan och sånt liksom, att så här, ja, men det var ju väldigt tydligt hur livet hade farit fram med honom liksom, att han hade ju lite svårt att prata, att alltså han pratade med en viss slöhet, han liksom han var ju lite skadad av hans levande liksom. Och han har ju pratat väldigt öppet om
allt han berättade om i sin självbiografi också, tänker jag liksom.
Ja, han har varit väldigt öppen med det liksom, hur han har mått och hur hans sobriety har verkligen varit en berg-dalbana och sådär. Men det känns ju som det har varit sånt mörker närvarande alltid med honom liksom, som han har kämpat med.
Men det jag tänker också är, som jag tycker nu, de första rapporterna är väl att han inte hade någonting, att han var ren, att han inte hade någonting i blodet och att han då förmodligen har fått ett hjärtstopp, för att han hade fått det någon gång tidigare under en operation, hade han också fått hjärtstopp. Men och det kan ändå känna så här, med tanke på hur han har kämpat, och han har väl också gått ut i intervjuer och sagt att han liksom, de senaste åren har varit mestadels nykter då, eller ren, och sen haft liksom några återfall, men övergripande har han faktiskt varit ren, och att han ändå tragiskt att han går bort i ett hjärtstopp, det är fruktansvärt såklart, men att han gjorde det ren. Alltså, jag tycker att det är ändå någonstans en sån jävla revansch för honom ju. Att det inte var drogerna som fick ta honom.
Nej.
Eller indirekt kanske det var det. Det kanske var en långsiktig verkan av liksom, så många år
kan
av...
Men jag menar, hjärtstopp, det kan ju verkligen... Jag menar, det var väl det som drabbade Kjells pappa till exempel. Så det kan ju drabba vem som helst när som helst. Precis som att du kan dö i lungcancer fastän du aldrig har rökt en cigarett i ditt liv. Så att det är ju svårt att säga, men det kan ju absolut vara så att han pajade lite av hjärthälsan med drogerna.
Men alltså, det är bara så, det som alltid slår mig med de här grejerna, när någon liksom så ung går bort och hela världen liksom sörjer, och man får liksom läsa så otroligt fina hyllningar från folk som kände honom och sånt. Det är ju att det där, gud vad det sorgligaste av allt i såna här lägen är att de inte får höra de här orden, de här vackra orden om dem. när de lever. Alltså det är nästan det slösigaste av allt. Jag har precis kollat på en serie, eller en film, förlåt, med Sigge här om kvällen. Där det var en mamma i den här filmen som är döende. Men som valde att ha sin minnesstund, sin memorial, alltså när hon fortfarande lever. För hon bara, vad fan, jag vill inte missa det. Vad gör det mig för gott att ni står och berättar hur toppen jag var liksom, när jag väl är död? Liksom. Så här, nu, håll talen när jag sitter här. Gud vad mysigt. Här ska jag sitta och må. Ska jag dricka alldeles för mycket vin och så ska jag bara känna livet i mig när jag fortfarande har det liksom. Och jag bara tycker att det är så här, men gud vad fint. Alltså skulle man så här, skulle man, om man har sån jävla otur att man drabbas av någonting som innebär en liksom långsam död och inte bara, du vet, krocka med en buss, inte vet jag. Men där man ändå ser den komma oundvikligen.
Ja, visst.
Det kanske är så man skulle göra då. Det måste ju kännas fint liksom att få lämna och känna sig älskad liksom.
Ja, verkligen.
På något vis. Jag vet inte, det bara känns slösigt att liksom, särskilt de här personerna som just känns som de har levt med verkligen mörker som en ständig följeslagare liksom. Att så här, de om några skulle ju få behöva...
Det just.
Ja, men de får behöva bara veta vad folk har för känslor, vad de har väckt i andra liksom. Ja.
Men du...
Ja, bra sagt.
Kommer du ihåg den här serien, Tove, som... jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, men det var en kvinnlig så här, manusförfattare i Hollywood som typ spelar sig själv. Så har hon två barn och en ganska förvirrad mamma som är lite dement.
Ja. Nej, men det är ju underbara
Pamela Adlon. Ja. Hennes serie...
Och den heter ju... Ja, den är underbar. Underbar. Men,
I den serien så är det ju ett avsnitt där hon typ ruttnar på sin familj. Better Things heter den. Hon ruttnar på dem av någon anledning och så tvingar hon dem att ha en begravning för henne när hon fortfarande lever för att de ska så här, förstå och uppskatta henne. Det är ett helt otroligt avsnitt, men när man också tänker att så här, det ändå blev så här starkt och fint men också jättekonstigt. Eller om det var mamman. Mm. Nej, det var hon som hade det. Bara för ett jävles mer om. Men typ, man fick ändå höra några fina saker. Men det är ju hemskt att man ska behöva lägga sig i typ en kista. Och så får familjen stå runt omkring.
Det är någonting lite morbid. Men ja. Rest in peace, Matthew Perry.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Not some... det har varit mycket snack om här också. Det är på modeämnet. Mm. Vilket är lite extra spännande tycker jag. Eftersom det är modemogulerna Jens, Grede och Emma som ligger bakom alla stora snackisar over here. Det har hänt mycket den här veckan.
Berätta Skims vilka de
har gått in
är.
Som partner.
Berätta vilka de är för de som inte känner till dem vid namn.
Ja, men precis. Det är dit jag kommer här nu. De ligger bakom bland annat Skims, som är Kim Kardashians, det här hudnära underkläder, liksom Spanx-varianten. De gick in som partner till NBA i veckan. Det blir nog inte större här i USA. Och sen lanserar de ett samarbete med Swarovski, med liksom body chains och smycka kroppen, glitter och glamour. Och sen också har de startat ännu ett märke med Kylie Jenner som heter Kai. Det lanserades här i USA igår och jag gick bara snabbt in och kollade på sajten och såklart så är ju i stort sett allt slutsålt. De ligger också bakom Good America, alltså de
som är jeans, Jens kommer, som är jeans som Khloe Kardashian frontar liksom.
Precis, exakt. Och där de liksom var snabba på att men det ska vara liksom inclusive. Det ska finnas i alla storlekar. Och Jens kommer ju också från Frame tillsammans med Erik Torstensson, som också är svensk.
Vad är Frame för någonting?
Men det, de började som ett jeansmärke och nu är det liksom både tjej och kille i allt. Har butiker och syns lika mycket retail som online skulle jag säga. Men det är intressant det här med liksom att den här familjen ändå, alltså vi tittar både på Emma och Jens men också Kardashians, Jenners, att så här, de bara fortsätter att spotta ut sig märken som exploderar och raket uppskjuts. Det är liksom så här, jag vet inte, har ni hunnit kolla någonting på Kai?
Ja, jag var inne och tittade. Men är det lite capsule collections? För det var inte så många grejer uppe.
Nej, jag tror att de kommer nog lägga upp det här som att så här, nu har de paketerat det som liksom quiet luxury och de ska göra det som olika collabs drops, tror jag. Så att det inte är liksom lika mycket att,
men då är det lite
jag vet inte
kapsyl.
Helt det här, ja, precis. Ja. Så att det inte är, nu såg det nästan bara ut som att det var kanske 10 plagg i första droppen och lite sådär.
Men ganska humana priser.
Så de har väl säkert klurat
ändå.
Precis, i en price range som ändå ligger liksom okej. Så här är ju, det här är ju inte någon som bara så här, vi chansar på det här, utan det här har det ju räknats på och analyserats in i detalj, kan jag tänka mig. Jag tycker bara att det är spännande att se liksom att det här med sina liksom följarskaror, hur mycket kan de sälja?
Ja, visst.
Och hur många fler märken kommer vi se?
Ja, men
det gick ifrån att så här endorsa liksom andra märken för, det här är ju inget nytt att man är liksom kändis slash entreprenör eller skådis slash entreprenör. Alltså det är liksom Beyoncé, Gwyneth Paltrow som har Goop och det finns ju så många exempel nu från tequila-märken till glow på kinderna.
Ja, men gud, och det är väl det äldsta, alltså så här, kändisar som gjorde typ så här Planet Hollywood på 80-talet. Då var det Sly Stallone och gänget som typ så här stod bakom restaurangkedja. Och sen, du vet, parfymer som alla har haft. Liksom Britney Spears hade liksom en jätteline. Paris Hilton hade en jätte... Alltså så här, precis. De har ju satt sitt namn på produkter forever. Det är ju inget nytt. Men här är det ju ett annat typ av ägarskap, liksom.
Ja, precis.
Nej, men vadå? Det är väl business smart om något. De vet att de har liksom sån otrolig följarskara som just är superkonsumenter liksom. Så det slår de ju mynt av liksom. De vet vad de vill ha och de ser till att ge dem det liksom.
Men vad hade ni satt er namn på? Vad hade ni velat skapa om ni kunde liksom, om ni hade den följarskaran? Att så här, det här har jag alltid velat ge ut.
Oj.
Jag har ju aldrig varit en entreprenör. Jag har ju aldrig varit någon som kommer på produkt. Alltså det där är inte min värld. Skulle jag göra det nu, ja, men då skulle det vara typ...
Vad skulle du säga Tove på?
Ja, men välsittande jeans. För det är alltid svårt om man inte har en helt normtypisk kropp. Bra bikinis av samma anledning. Alltså framförallt bikinibyxor är skitsvårt för folk som inte bara är raka i formen. Eller perfekt timglasformade. Eller smink för att jag tycker att det är kul. Det skulle vara de grejerna då. Kanon.
Ja. Jag vet inte, någonting inom mat.
Ett vin
kanske. Ja. Ja, alltså.
Ja, men alltså Paolo Roberto lämnade väl en jättestor plats där i matmarknaden.
Ja, nu är det bara
claim it, it's yours.
Men sen har jag alltid varit intresserad av hudvård, alltså som för oss som har ganska så reaktiv och allergisk hud, men det finns det så jävla mycket bra produkter ändå. Så det är ett segment som inte riktigt behövs, känner jag. Alltså, jag måste bara säga, på tal om det, på tal om Kai, är det inte otroligt roligt att loggen ser precis ut som Kry-loggen? Jag skickar till er här nu.
Jo, jo.
Jag bara så, är det Kry eller är det Kai?
Nej, nej, vad roligt. Det var en bra spaning. Jag hade faktiskt, jag ser nu på dosen att vi är klara för idag. Jag hade ju Trump såklart också, för det är helt omöjligt att vara i USA och inte bli matad. Ja. Det har varit... Men det kommer ändå, vi kommer en liten trial.
Ja visst, men vi kommer
upprorsparagrafen och sånt. Vi kommer och ganska ja, kör Tove.
Men jag tänkte bara säga, vi kommer ändå snacka USA och Mega Mike och sånt i nästa avsnitt, så att då kan du börja med den punkten om du vill och sen så fortsätter vi lite där.
Perfekt.
Nej, jag känner också att det är rätt tröttsamt. Alltså det är det enda jag känt under de här dagarna jag varit här. Att jag bara hoppas att vi inte ska behöva lyssna och ta in mer som rör hans namn. Mm. Så att jag tackar er för idag. Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi, guys. Puss och kram.
Puss, puss.
Hej, hej.
En podd från Allermedia.